Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till DIF-podden. Nu ska jag, Robin Fredriksson, Tony Lillén och Fabian Ahlström köra våran matchpodd som vi har gjort. Eller som vi har gjort.
DIF-podd.
Ja, typ. Vi körde igen efter Gnaget ett par dagar efter. Någon som kommenterade att det var inte Blixtpodd då. Men ja.
Men det här är en dag snabbare ändå.
Ja, exakt. Det är mindre än 24 timmar sedan vi spelade.
Kanske inte blixtvarning direkt, men
nej.
Lagom snabb varning.
Måste hinna smälta prestationen också. Men ja, Djurgården kommer segrande. 3 poäng från premiärmatchen mot Östersund. Vad var era intryck? Eller vad, hur känner ni?
Fantastiskt att vi bygger vidare på med den här liksom framgångsvågen som varit under Svenska Cupen, där vi har baserat final utan att släppa in ett mål och kulminerat av en derbyseger. Men någonstans har det varit att det är nu det börjar på riktigt. Det är nu Allsvenskan drar igång, och man har kunnat stoltsera över de här vinsterna i Svenska Cupen länge, men det är Allsvenskan där det gäller, och att vi går ut och gör en sån bra prestation och vinner mot Östersund, kanske den tuffaste bortamatchen på hela året, det är ju en smakstart på den här säsongen. Eller allsvenska säsongen, får man säga.
Men det var, jag tyckte det var nästan jag ska säga att det var upplagt för att det skulle bli en flopp. Men det har gått så bra så länge genom hela kuppen. Vinster rakt igenom. Inte släppt in ett mål. Spögnaget. Gå till cupfinal. Det känns som att någon gång måste det ta slut. Det måste liksom bara... Plötsligt kommer en dålig match. Alla har en dålig dag på jobbet. Men det här kanske var den bästa dagen på jobbet. Även om vi kanske... Östersund fick äga lite väl mycket boll, kan jag tycka. Och vi kanske hade lite kortare anfall än jag hade önskat. Men jäklar vad det är disciplinerat defensivt som lag. Så det är fruktansvärt imponerande, tycker jag.
Vilken insats, förlåt Robin, men vilken insats håller ni högst? Den här eller derbysegern? Rent prestationsmässigt?
Den här överlägset.
Alltså, det är ju en svårare match, Östersund borta, rent sportsligt.
Men jag tänker derby också.
Ja, alltså den är ju viktigare på så sikt. Men också samtidigt, allsvenskan är mer värd än cupen.
Hade jag fått välja en av matchen vi vann, så hade jag tagit Gnaget match.
Ja, ja, alla där veckan. Jag tänker mer som prestation överlag.
Men AIK var ganska svaga den matchen egentligen, tycker jag. Alltså det är snyggt av oss att vinna den, när vi städar av dem, och det är kanske inte kassaskåpssäker, men det är riktigt bra. Östersund var ju riktigt bra, tycker jag, igår. Det är ett bra lag. Det är, men på det sättet som jag blir mer och mer imponerad av, om det är Ösken slash Ivan eller hur det nu är, men jag tycker de börjar läsa av motståndarna på ett helt annat sätt. Att vi ser ett annat, är som att Djurgården kommer in väl förberedda, känns som man har gjort matchanalysen väldigt väl, och att man har jobbat på att ta bort deras ytor hela tiden.
Ja, ja, och man är alltid, jag tycker man även är, man är liksom bra i det höga pressspelet och det låga pressspelet, och något som liksom är, vad ska man säga, exemplifierar det, det är ju hur yttermittfältarna går i understöd till ytterbackarna. Det är ju kanske det tydligaste, tycker jag. Jag menar, Ken Sema har ju alltid två spelare på, som inte tre. Och ja, på andra kanten så har Ajax, eller hur uttalar man hans namn?
Jag tror det.
Har gör ju Kostic så här ett jättejobb att hjälpa Augustinsson hela tiden. Så man understöder varandra hela tiden, och det är ju ett kollektiv som man, ja.
Men det kändes som att det var så, det kändes som att det var så långt fram till att Östersund skulle få den riktiga målchansen. De har ju mycket boll, Östersund, framförallt första halvlek. Lägger ut mycket boll på Ken Sema och Ajers på kanterna, som ska utmana en mot en. Sema lyckas ju göra bort Bejmo en gång, men det där är ändå en intressant duell. Det är ju allsvenskans bästa offensiva spelare när det gäller en mot en, och förmodligen den bästa försvarsspelaren när det gäller en mot en. Så det var en häftig duell att se. Och han lyckas ju göra bort Bejmo en gång, men då har han ju understödrad tiden som stödade upp det där. Däremot på andra kanten så hade ju Augustinsson lite tuffare med Ajers. Där kom de ju runt 3-4-5 gånger i första halvlek. Men där, även när han kom runt där, så fanns det ju liksom ingen, då var det stängt centralt istället, så det fanns ingen att lägga in den på, för att Gunnarsson och Danielsson gjorde liksom sitt jobb. Det kändes som att det var så långt från att Östersund faktiskt skulle skapa det här riktiga läget någon gång. Så jag var aldrig liksom särskilt orolig så. Eller orolig är man ju liksom.
Lite orolig är man ändå. Jag tyckte att de fick äga lite väl mycket boll på slutet, och de har ju det.
Men man får väl
det
acceptera det lite grann när man möter Östersund borta, att de kommer ha en del boll liksom.
Jo, det var jag menar, att jag tycker de har en kvalitet i sig också, att de har ett tålamod. De väntar på lägena och väntar på att motståndaren ska göra misstag. Så jag tänkte att om vi går bort oss någon gång, då kommer det rilla igenom. Men det gjorde vi i stort sett inte. Det var ju otroligt inte. Det som var intresserad, jag tycker liksom, man kan nästan säga Bejmo och Sema första halvlek är ju liksom en
match i matchen.
Det är en tung, ja, eller hur? Det är tungviktsmatchen. Och jag har aldrig sett Bejmo så taggad någonsin. Och det var den där klacken. Han, det var att han totalt bortgjord, ja,
men det är numret nyckat han bara med en av 100 gånger också, alltså det är...
Ja, och det var ju ingenting, för det hade tidigare så kom vi där. Men det var ju så uppenbart att Potter ser så här att nej, men Ken Sema kommer inte komma förbi där. Jag byter kamp på honom andra halvlek. Han får köra mot Augustinsson. Det var det klassiska som man, ja, de bättre lagen gjorde mot oss förut. Vi lägger pressen på check. Och nu flyttar vi av våra bästa gubbe på Augustinsson. Men jag tycker det var inte så mycket bättre där heller.
Nej, jag vet inte, jag tycker att vad sa du, Robin?
Potter hade ju en intressant manöver också när han bytte sida på sina ytterbackar. Han spelade vinget till höger och så han körde med felfotade ytterbackar, och där fattade väl i alla fall.
Men den fattade jag aldrig på.
Jon Persson hade väl någon teori om att det handlade om att han ville att Vigen skulle möta vad blir det, Kostic och tvärtom liksom.
Okay.
Men
Jon Persson brukar ha ganska bra idéer, tycker jag.
Ja, han
har bra analyser.
Men jag tycker Ken Sema, jag tycker det är en fantastiskt fin yttermittfältare, men jag tycker fan han är
lite, för att ta liksom nästa steg ibland, alltså.
Ja, men jag tycker att det är alldeles för mycket stirra sig ner och utmana. Ganska okreativ i sitt spel. Såhär, titta ner på bollen och sen utmana. Det är inte det här att han kan slå ett snyggt eller se någon kreativ lösning, utan han direkt, han bara utmanar. Och
ja, det har vi sett, jag menar, förra året, men också det har ju,
jo,
ja, jag Förstår vad
jag menar. Jag tycker han söker sig så mycket ut på kanten för att utmana hela tiden en mot en. För det är där hans styrkor finns. Att han vill ha bollen på fötter för att kunna utmana. Och det är väl kanske ett bevis på varför han bara gjorde 4 mål förra säsongen.
Det är det.
För att han verkligen vill ha bollen på fötterna. Och han går inte så mycket i djupled. Jag tycker han är ganska lätt, om man är som spelare som Beimo eller Okalis, att utmanövrera som spelare. För att han ställer inte så här jättemånga frågor till en backlinje när han inte har bollen. När han har bollen, det är klart, då är det.
Nej, men han har ju fysiken. Det är det, alltså, när möter sån som Beimo som har ungefär samma fysik någorlunda, då tar man ju bort det otroligt mycket edge han har. Men när han kommer och trycker sig, borrar ner sin höger skuldra och bara trycker sig förbi, då är
han har ju inte en jättelyckad dag, kan se man. Men han har ju ändå 4-5 gånger som han lyckas, framförallt när han flyttar över till andra kanten, han lyckas ändå rycka sig förbi någon och skapa någonting. Samma gol då skapade ingenting på den matchen.
Nej.
Vart var han i 90 minuter?
Men, det är konstigt att han spelade centralt
Jag tänkte ju säga det. Brukar inte han spela längre upp i banan? Är det för att de har Islamovic där? Är det därför? Jag fattar liksom inte.
Och Al-Hajigero.
Ja, men Ulven åt ju upp honom hela tiden. Det tyckte jag var intressant. Ulvestad i derbyt var ju så mycket mer framträdande, för han vann mer boll, han passade mer, han var mer delaktig i spelet. Nu täckte han ju ytterst. Det är bland det bästa sätt de Djurgårdare gör någonsin. Han ligger rätt hela tiden. De kom ingenstans. De kom fram till 10 meter in på våran halva. Sen var det stängt, helt stängt. Kom ingenstans. Men,
väldigt, väldigt intressant det där, för att det är en, jag har också tänkt på det där att han kan även vara bra i den typen av försvarsspel, att täcka ytor. Och min analys är ju så enkel att det är konstgräs. Det är svårare att komma på kropp, för att det går fortare och det är lättare att hantera bollen. Medan på Friends Arena och det dåliga gräset där, så blir det ju mycket närkamper, och det passar ju Ulvestad. Men det här passar ju honom också, när han får ligga och täcka ytor, och som han gjorde väldigt, väldigt bra.
Hejdå.
Ja, det ringde här. Stängde mobilen. Sånt som händer. Nej, men jag tyckte, jag håller med dig, Tony. Det är så här, man hade mycket på främst i bio med närkastspel. Det är naturligt. Medan konstgräs, som jag sa, det går mycket fortare. Det är lättare att hantera bollen och det är svårare att komma på kropp. Men han gjorde det väldigt, väldigt bra med att täcka ytor.
Jag tycker det kanske inte är lika lätt för alla att se och uppskatta ibland, men det är ju en konst som är otroligt viktig i den här typen av matcher. Att det kändes också som Öskan tog ut en ganska optimal elva utifrån förutsättningarna faktiskt. Så att jag tror det blir inte så mycket bättre defensivt jobb än vi gjorde den här matchen, tror jag inte.
Och då är det intressant att vår mittback nummer 1 och 2, som har stått, liksom varit hjärtat i försvarsspelet under kuppen, båda saknas. Och Gunnarsson och Danielsson kliver in och det ser lika bra ut.
Minst lika bra, får man säga. Danielsson gör ju en Glenn Hysén-match.
Ja. Han är mer framstående än Gunnarsson på det sättet. Gunnarsson är ju stabil, han sätter inte en fot fel och så vidare. Men Danielsson utmärker sig mer i speciella situationer. Jag gillar framförallt att så fort han vinner en boll, Danielsson, så han liksom, har han yta framför sig, så han ser liksom automatiskt hans första touch rätt framåt, så att han vinner ett par meter direkt. Det är liksom,
jättebra på det, alltså, att föra fram bollen.
Det är nästan lite internationellt touch på det, liksom, att inte bara vänta där nere och sluta till ytterbacken, utan men, vänta, det är öppet här. Jag tar 10 meter.
Fantastiskt.
Det är ju, jag tycker Amartey gjorde också det faktiskt. Han var en sån typ av back också, eller back, han kanske var inne i mittfältet egentligen, men han var ju back i Djurgården. Så gjorde de här grejerna, så man såg kunde ta kliven upp. Kolli gjorde det på slutet också.
Han har ju den, av alla mittbackar vi har, så har ju Marcus Danielsson den bästa uppspelsfoten. Det får man ju säga.
Förmodligen, så ja.
Det tycker jag definitivt att han har. Och det är som,
det kanske han har faktiskt.
Han tar bollen framåt, det är ju, så han ställer ju frågor till motståndarlaget hur de ska agera. när han liksom avancerar med bollen rakt fram, så är jag väldigt imponerad av hans spel med fötterna också.
Det här är ett väldigt gott tecken. Man ska inte kanske slå fast det jag tänker säga så tidigt, för att Danielsson och Gunnarsson är ju väldigt skickliga fotbollsspelare, men det är ju här man vill se i år när vi har en stor bredd och ska spela många matcher, att vi kan byta ut nyckelspelare och vi är lika starka ändå, att liksom styrkan ligger i systemet och inte hos individernas skicklighet.
Ja, men lite som om man får ska hylla Östersund lite, att när vi förlorade mot dem på bortaplan förra säsongen, när de kommer med en B-betonad elva, då var ju de på pappret mycket svagare än oss. Men det var just den här spelidén som Potter har, är ju så tydlig och inpräntad i laget, så alla vet ju vad de ska göra, och därför blir de väldigt bra tillsammans. Och det är ju lite så med Djurgården i försvarsspelet, att alla vet hur de ska agera, för att systemet är så tydligt, taktiken är, man vet exakt hur man ska agera på planen när man spelar.
Men sen tror jag också så här, att jag tror att Östersund kommer få jobbigare år. Jag tror fler svenska tränare har gjort jobbet lite bättre. De har lärt sig att det inte går i fällan på samma sätt. Jag tror därför Östersund hade ganska bra framgångsperiod också i Europa League, för att de hade motståndare som inte tog dem på allvar, som inte ens orkade studera hur de spelade, och så vart de överraskade.
Man kan ju inte överraska längre i
Nej,
Sverige.
Nej, det är kört. Det här är ju, det här blir fortfarande ett väldigt bra lag. De är fortfarande topp 4 i Sverige, så det är inget problem med det. Men jag tror inte de kommer få lika lätt att överraska och ta poängen. De får jobba mycket mer för i år, tror jag.
Ja, det tror jag verkligen. Så jag tror de kommer nog vara med uppe. Men om man vänder på det och ser, nu har ju vi gjort det fantastiskt bra mot AIK och nu Östersund. Två exemplariska insatser kollektivt, defensivt. Hur blir det när vi ska styra match, tror ni?
Ja, det blir intressant att se. För nu har vi haft tre matcher där det liksom har varit ställningskrig. Jämn match på förhand. Några spelare framförallt som jag har skrivit upp, att liksom, som det blir intressant att se en match nu när vi ska föra. Dels Ulvestad såklart. Han har visat sig exceptionell liksom, centralt och i försvarsspelet. Men han har inte visat upp någon sån här kreativitet med bollen riktigt. Och det blir intressant att se mot Trelleborg hur han ser ut i den uppgiften, så att säga. Och sen så, alltså både Harris och Kostic vill jag se mer offensiv av. Jag tycker att Harris har varit bra hela kuppen igenom och så vidare, men jag tycker inte att han har visat upp tillräckligt offensivt för att liksom få kvittera ut något fantastiskt betyg. Så där, det är angelägen att se mot Trelleborg.
Jag vet inte riktigt om jag håller med Harris. Jag tycker att han, jag tycker ändå hela tiden han har bollen, det lyser kring Harry, så jag tycker man kan se
spelglädje om honom på alla sätt.
Ja, och sen såklart, han kanske inte kommer till jättemånga målchanser, och det håller jag med om. Men jag tycker ändå att man, han är kreativ, han hittar lösningar, så där är jag inte orolig. Däremot Kostic, så här får vi säga, det är ju som alla andra jättebra defensivt, men han har ju inte uträttat någonting offensivt förutom matchen mot Degerfors egentligen, där alla var väldigt bra.
Mer offensivt än honom,
det tycker jag.
Jag tycker att det är nog jämnt skägg alltså.
Nej, jag tycker nog att här är så klart mer framåt, men jag får ändå känslan av att Öska nästan planerar det här, att Kostic ska vara lite mer defensiv, göra, och att det ska hända mer på våran högerkant, och att vi överbelastar ganska fort också när vi kommer runt på den sidan, att det är så man vill att det ska hända. Det känns ju lite som liksom lättläst över tid kanske, men jag tror kanske att vi kommer få se Ring mot Trelleborg istället för Kostic kanske, även om Öska kanske vill ha kvar sin gubbe kanske. Men det känns ju som att där kanske vi kommer ju för den här matchen rimligtvis, och då kanske vi behöver lite andra typer av verktyg. Och på ytterkanten så tycker inte jag att Kostic är så stort hot faktiskt. Det han blir som bäst är när han byter kant, när han och Harris byter snabbt kant liksom på ett givet kommando, då kan det bli lite farligt, för då stökar det till lite grann i backlinjen. Men annars kommer han sällan till de här bra lägena, tycker inte jag, faktiskt.
Nej. Alltså, det blir ju spännande hur vi är i den typen av matcher. Jag tycker ändå att Özcan pratade om det efter matchen, att han tyckte det var för korta anfall, och att det, men att det inte var en konsekvens av att laget fick slita så mycket defensivt som man blev trötta när man väl skulle ställa om till anfall, utan han menade på att det snarare var slarv. Och jag kan väl lite hålla med honom att det var den känslan, men samtidigt så tycker jag det finns stunder i andra halvlek, framförallt i början av andra, när vi har det här läget i 2-0, när vi borde ha haft solklar straff, att då spelar vi väldigt bra. Alltså man ser att vi vågar spela ut. Det är inte att vi slår upp bollen på chans, utan när vi väl är där uppe så kombinerar vi och spelar med de här fria tyglarna som Özcan propagerar. Och det, så jag är inte jätteorolig att vi ska ha problem att kanske slå lag som kommer backa hem och som är sämre än oss. Mer än att det ska bli väldigt intressant att följa. För jag tycker samarbetsviljan och det kreativa ändå finns där. Jag tycker det fanns mot Östersund, att vi kunde ändå hålla i bollen på offensiv plan. Vi hittar tomma ytor. Vi gör det bra i vissa perioder.
Men igår var det en grisvinst, det var det ju. De är värda exakt lika mycket som en klang och jubel föreställningsvinst. Men det undrar, Tinos passning till Kerim när han slår den mellan benen på Tom Pettersson, gör han med flit eller vart det bara så, tror ni?
Jag tror inte att mellan benen på Tom Pettersson var med flit, för den luckan öppnades ju bara den millisekunden när bollen kommer.
Så ser ju ganska många forwards gör mål, så när de kommer fri med målvakten, då slår de mellan benen, för de förväntas att de ska kasta ut benen. Så det blir ofta så. Jag tänkte om det var medvetet att,
jag tror inte det var medvetet att den skulle gå mellan benen.
Nej, men
att han skulle slå den liksom emellan försvaren, så det var ju såklart planerat. Men anfallskonstellationen funkar ju bra. Jag tycker Tino gör en bra match igen. Han ställer till oreda när han får bollen och behandlar bollen väl och liksom gör någonting vettigt av den när han får den. Kerim var inte så delaktig. Vi hade ju inte så mycket offensivt, liksom inte så många längre anfall.
Nej, Kerim gör gärna sina sämre matcher rent offensivt, får vi säga.
Ja, alltså, han är ju alltid van här i sitt.
Men det är taskigt betyg att ge honom att det är en sämre insats, inte det jag vill säga. Men just offensivt så får han inte mycket ut, att även fast han ska göra mål, han får ju då den här chansen som han ska göra mål. Men ja, då var han ju trött. Men han springer ju så kopiöst i de lungorna han har. Jag vill se honom köra biptestet. Han måste ju vinna där, va?
Ja, det tror jag.
Eller Bejmo kanske ligger bra till där också, jag vet inte. Men det var så, Marcus Hansson var jävla.
Ja, vi hörde det också.
Ja, det är många som har sagt att han är den bästa idrottsmannen i Djurgården. Men det är, ja, saknar tyvärr en del annat.
Men blir det inte lite grann så ändå då vi gör det här tidiga målet? Vi gjorde det 13 minuter, eller var det?
Ja, inövad hörnvariant. Kort hörna. Jag har ju alltid förespråkat korta hörnor.
Kort hörna vinns varje gång. Nej, jag hatar korta hörnor. Det blir aldrig mål på dem. Jag sa det igår också. Det blir aldrig
mål. Jag vet inte om det finns något statistiskt bevis på det eller inte, eller om det är bara en grej som man intar sig själv, för att det är väl så, liksom så i allmänhet att typ 97 av 100 hörnor blir ju inte mål. Och då när det väl är en kort hörna då, så tänker man alltid på det, att det vart inte mål. Men det är oftast inte. Det är väldigt ofta det inte blir mål på hörnor annars också. Fast
jag tycker vi har varit ganska bra senaste åren på fasta situationer.
Ja, vi har varit jättebra på fasta.
Så att då tycker inte jag att det stämmer.
Men det är alltid någon som gnäller typ på Twitter så där, att vi är dåliga på hörnor eller någonting så här. Det tror jag alla lagsupportrar gör. Men vi har ju varit en av seriens bästa på hörnor, alltså hur länge som helst. 2015 var vi jättebra också. Anders Johansson var ansvarig för fasta situationer och Kevin slog hur många bra som helst också. Vi har ju alltid varit bra på hörnor.
Men det jag tänkte komma till egentligen, tror inte när vi gör mål så pass tidigt att det blir, men nu försvarar vi det här. Nu behöver vi inte ligga på. Nu får de komma, så får de blotta sig, så går vi på, ställer vi om när vi får chans istället. Lite grann som det var när Kirin fick och Tino fick det där läget.
Vi har ju sån trygghet i vårt spel, så att det är inte så här, vi kan ju luta oss på 1-0 utan att oroa oss. Det stressar ändå Östersund en del, tror jag.
Men även om jag inte tycker om att säga det, så är inte det här lite grann som när AIK var som bäst? Toksäkra bakåt, hur många bra mittbackar som helst, typ 22 stycken. De gör ett mål framåt och släpper de inte in någon bakåt liksom.
De vann väl SM-guld 98 på mindre mål än matcher.
Ja, 25 stycken. Och då vann självmål för deras interna skytteliga också.
Har det ens hänt någon gång i liksom fotbolls-Europa eller fotbollsvärlden?
Någon kollade upp det i modern tid och det hade inte hänt.
Att någon vinner serien på färre mål än matcher, det kan ju inte ha...
Nej, det är helt... Men det är som, det är det här som, när vi känns, ja, det kanske är lite tidigt, men vi har ju ändå ett antal cupmatcher på ett bra motstånd att gå på. Vi har mött Östersund borta. Det känns som vi har lite fog att säga att vi har en otroligt bra defensiv. Skulle vi då få liksom ordning på några spetsar framåt, som vi ändå har spetsspelare. Vi har ingen aning om Bovsician är the shit eller inte. Det vet väl ingen, men om han skulle vara det plötsligt, då är det ju, då kan det gå väldigt långt.
Det kan det vara avgjort redan i sommar.
Ja,
pratar redan guld här. Ja, vi är väl lika bra att hoppa på det när du ändå touchar där.
Det blev en strike i det slut.
Ja, det vi har tjatat på.
Boja Traj hamnade i Dalkurd. Engvall hamnade i Göteborg.
Varför spelar inte Boja Traj idag?
Jag vet inte det.
Nej.
Och därför har vi inte vann alltså.
Ja, precis.
Ja.
Engvall hamnade tyvärr för hans del i Göteborg. Han är inte glad över det.
Jag är helt övertygad att han ville till Djurgården. Men ja. Bosse tackar nej.
Ja, det var ju hans sista val i Göteborg. Man kan ju sitta kvar på och ruttna i Bristol. Och då, men Bosse hade ju snokat upp en lurig affär från MLS. Hur uttalas namnet? Jura
Movsician. Tror du?
Ja. En spelare med gediget CV, har gjort väldigt bra målfacit från bättre ligor i Ryssland.
Han vann skytteligan till och med.
Vann han till och med?
Jajamensan.
Jag tror att han bara var efter... Ja, det där året han flyttade mellan Krasnodar och Sparta kanske. Men det är många som har koll på honom som säger att om allt faller på plats så kan han ju bli allsvenskans bästa forward. Man har också haft det tungt de senaste åren och men överlag liksom, är ni nöjda med upplägget att vi lånar den, att vi frångår väl lite vår liksom värvningsstrategi och lånar en äldre spelare som inte har någon koppling till Sverige egentligen. Hur känner ni över det?
Alltså man är spänd, väldigt spänd på att se vad det här kommer bli, och det känns ju väldigt bra som man tittar på hans Wikipedia-sida och sitter klipp på YouTube, så känns det som att det här är spelare som har alla möjligheter att bli riktigt, riktigt bra i allsvenskan och göra flera mål, och har han motivationen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
På rätt ställe, är han i tillräcklig fysisk form, så är jag övertygad om att det här kommer att vara bra spelare. Frågetecknen är ju, hur kommer det här rucka på gruppdynamiken? En spelare kan göra ganska mycket. Det här laget trivs ju som sagt väldigt, väldigt bra tillsammans. Hur ska en individualist, en storstjärna, komma in i det här? Lite samma som Zlatan och landslaget nästan, även fast man inte ska dra den parallellen. Och jag förutsätter nu att vi lånar ut Ali Obagi.
Men vart kan vi låna ut honom? Vart är fönstret öppet nu?
Sverige.
Kan vi fortfarande låna ut efter sista mars, eller?
Nej, fjärde stänger det.
Ja, just det, fjärde stänger det. Mm. Jag hoppas verkligen det också, men det känns inte som något är på gång.
Fast... Nej, och det tycker jag är jag tycker att det är jättekonstigt att Dalio Bardi sitt andra säsong i Djurgården ska sitta på kvisten.
Han är förmodligen nästan på läktaren i princip.
Och var längre ner i år än förra året.
Mm. Men han gjorde ingen glad igår heller.
Nej, alltså det är ett av de sämsta inhopp jag sett.
Ja, han spelar ju 5 minuter, men han har ju 4 gånger han får bollen, och han slarvar väl 3 av dem liksom. Men det är så, fan ska vi säga, 5 minuter. Och han har ju knappt spelat.
Det där är faktiskt någon sak jag aldrig fattar. Det brukar vara så när de ska recensera spelare, så här, ja, han spelade för kort tid för att betygsätta. Varför då? Liksom, det är jätte... Bardi spelar 5 minuter. Bardi spelar 5 minuter igår. Jag kan definitivt ha det åsikt av hans insats på de 5 minuterna. Ibland när du hamnar mitt emellan kan man kanske diskutera, men han syndes ju väldigt mycket. Han fick 3-4 bra halvchanser och klantade bort de mesta, tyvärr, igår alltså.
Jag tycker även att åkhjulet kanske är svagt igenom.
Ja, alltså där undrar jag lite.
Jag ska du på sig onödiga frisparker och...
Ja, en var väldigt billig, men en var onödig, håller jag med om. Men alltså där känns det som att Walker är gubben nummer 12 i truppen, och han kommer hoppa in oavsett matchbild, för han liksom är där i hierarkin nästan.
Ja, men lite så, absolut, jag håller med dig.
Och då, vi går ju över till 4-5-1 när han kommer in och sätter ner Kerim som vänster ytter. Och det känns nästan som vi gör det bara för att Walker ska in. Och det, ja...
Men är inte hela det beslutet egentligen ganska dåligt? Att vi ska falla så långt ner när det är en kvart, nästan 20 minuter kvar, och låter dem få ha bollen så högt upp på vår planhalva hela tiden.
Jag tror det har mycket med trötthet att göra. Det kräver ju mycket hur vi försvarar oss. Alltså vi med understöd. Alltid, det krävs mycket fysiskt att orka en hel match, och då blir det lätt så att man tappar, inte koncentrationen, men att man faller tillbaka och liksom blir lite passiva. För det var ju det som hände, och jag tror faktiskt att jag har med trötthet att göra att vi faller hem.
Jo, det är klart, det tar alltid mer på kräften att försvara än att anfalla, men ändå tycker jag att vi föll lite väl långt bak, tycker jag. Det var som vi bara...
Absolut.
Och till och med när vi fick bollen så var det lite stressigt framåt. Så tjongade vi bara iväg den. Så kom de igen. Mm. Det kändes som att får de fortsätta, så det blir mål till slut. Om de hinner på 90 minuter plus tillägg, det är en annan sak. Men det blir mål till slut om de fortsätter sådär. Det blir bara för många. Det kommer dyka upp en chans. Men nu gjorde du ju inte det, som tur var. Då. Men i regel gör det ju det. Så jag tyckte vi föll lite långt tillbaka. Även om vi gör fortfarande bra. Så det känns lite onödigt.
Jag kommer ihåg, på tal om det här med plus... Det var kul att du tog upp det där, för att... Jag kommer ihåg, det här var 2008 kanske det var. Kommer ihåg när Ago Mehmeti hoppade in för Malmö, gjorde sin debut och hoppade in, gjorde 2 mål på typ 10 minuter.
Kalmar, va? Tror jag.
Ja, exakt, på Malmö stadion. Och så bara läste man tidningen dagen efter. Spelade för kort tid för att betygsättas. Men de är konsekventa i alla fall. De håller till sin policy.
Ja, ja, fine.
Brukar inte ni på Svenska Fans skriva det om killarna spelar typ 25 minuter? Det känns som det ibland.
Nej, nu är inte jag så involverad i det där längre, men jag tar inte på mig den. Jag vet inte vad du pratar om. Nej, men jag håller med om att man ska kunna recensera en spelare på på kort tid. Men ja, det är väl en petitess. Men i alla fall, Badji måste lånas ut, och det tycker jag även Hampus Fidel borde göra. Men det har jag sagt i tidigare fall, så det behöver man inte gå in på igen.
Ja, jag håller med. Men det, jag tror inte att det sker någonting där, tyvärr.
Fast jag blir lite, jag köper logiken, och jag tycker nog också lite grann så. Men när man såg hur det vart igår, så vart jag inte lika övertygad. När vi plötsligt blir av med två mittbackar, så har vi två bra mittbackar. Man vet aldrig vad som händer på en säsong, och det
Vi måste kunna lösa en deal där vi kan ta tillbaka en spelare vid en skadesituation eller
fast
någonting.
Då måste man ner i superrätten och göra en så
alltså, inte så att vi kan skicka fram och tillbaka kanske, men om det sker en skadesituation eller någonting, att vi kan liksom avbryta dealen permanent, det kan väl inte vara omöjligt att ordna.
Nej, det kanske det inte kan.
Men alltså, jag förutsätter också att det bara blir ett lån. Det optimala vore att låna ut Badji till en annan allsvensk klubb fram till det datumet där vi har en option på Jura. Där vi tar beslutet om han ska bli kvar eller inte.
Men du skulle hitta en klubb som vill göra det också.
Ja, men det måste väl finnas.
Allt,
i och för sig, du kunde ha sagt det som Sundsvall till exempel eller något.
Ja, men alltså, han behöver inte ens vara solklar etta dit han går, bara att han är en av tre och får spela liksom mer än att spela Djurgården.
Men det är det jag menar, typ som det hade ju funkat faktiskt, kanske till och med Örebro till och med. Men det finns ju några klubbar som faktiskt skulle plocka in, kanske till Dalkurd också.
Sirius,
BP.
Oj, BP. BP kommer åka ut, jäklar vad de kommer åka ut. Det är de är riktigt. Alltså,
såg de idag?
Nej, jag såg dem inte idag. Jag såg ingen match alls idag, men jag såg dem tidigare. Alltså, när de får sitt tiki-taka-spel att funka, då ser de ut, wow, vad bra de är. Men så fort det inte hänger ihop, då jäklar vad dåliga de är.
Nej, men jag tror faktiskt att de kommer få det extremt tufft i de här bottenmötena mot de andra lagen. Jag tror att det är sådana matcher de kan falla ihop. Det är som en bortamatch Trelleborg. Det tror jag att det är en sån här match typiskt BP viker ner sig. Och som du säger, när inte det spel fungerar, vad har de då att luta sig mot?
Men de har ingenting. Men däremot tror jag, när det sitter, så kan de skaka en del av bättre lag, tror jag faktiskt. Så att, men det är ju för dåligt än så länge. Men de har ju, det som är spännande i deras lag, det är ju framåt, men inte bakåt. Bakåt är de ju kassa, klapphusla liksom.
Ja, de är ju 13 nya spelare, det tar ju tag. Sen tycker jag att de har ju ändrat lite sin policy nu, BP. De har ju värvat spelare utifrån. Förut har det varit mycket plock upp underifrån, och det har ju sällan fungerat. De har ju hållit sig kvar i Allsvenskan max två säsonger, sedan åka ut. Men nu har de ju plockat in spelare utifrån, från toppen av Division 1, Superettan. Och det tror jag ändå kan vara ganska bra grejer de har gjort. Men 13 nya spelare, ja.
Men
mycket upp till.
Någonting här jag tänkte på igår också. Jag har glömt bort vem det var. Var det Lund eller vem det var som tippade vem får kicken först i Allsvenskan? Och sen Öskan.
Det var Disco i alla fall.
Disco var det. Ja, det var det. Det känns ju bara mer och mer absurd för varje dag som går.
Men det känns ju som att det är för att provocera, eller att framförallt när det inte finns någon motivering bakom det heller, alltså utan han har utgående kontrakt.
Ja, det är väl det handlar om, och att Disco har, alltså han följer väl det han har rapporterat tidigare om, att hans rapporter säger väl att det har varit stökigt med Öskan internt. Men det är liksom
det känns som ett snudd på ett år sedan det florerade som mest.
Jag tycker inte det. Disco har ju dock sagt att liksom stora grejen där var kanske
han är gnagare, Disco.
Ja.
Han är gnagare såklart, det är ju det enda.
Ja, sure. Men han har ju liksom pratat om att Källström ska inte komma igen, så nu är inte Källström kvar, så att jag...
Nej, men det var det, det, det han pratade om. Yeah. Alltså den där motiveringen om varför Öskar ska få sparken första år.
Ja,
Källström och han drog inte samman.
Ja. Men när tror ni sportjournalist Sverige eller sportreporter Sverige kommer inse liksom att Djurgården är på riktigt? Det känns fortfarande inte som de tycker, det känns mer som de letar fel i Östersund trots att det nollar dem. Och de i AIK var de inte färdiga med sitt system, och Häcken, alltså, det känns som de tror fortfarande inte på Djurgården på något sätt. Det känns som, vi kan, om vi slår Trelleborg och sen slår vi Gnaget igen, då kanske. Men det är knappt det kanske. Det känns som de har bestämt sig. Nej, men det är Östersund, Gnaget och Malmö som ska göra upp om det. Och kanske Peking och någon konstanledning som jag aldrig kommer förstå.
Nej, det är också helt otroligt varför man tror att Peking... De har ju fan 11 spelare som är exakt likadana. Jag förstår inte hur man kan tro att de ska komma upp. Samma som med Elfsborg, totalt väldigt, väldigt bra mittfält.
Det är ingen som har tippat Elfsborg högt, eller?
Jo, det är det.
Någon har tippat de 4-5 kanske, men det är väl ingen som har tippat att de... Dahlqvist tar väl 3 eller någonting för mig, men jag ska inte säga. Men det är så enkelt att man stirrar sig blint på spelare in och ut, styrkan i namnen som har försvunnit in eller ut. Och i Norrköping ser det bra ut med Jordan Larsson och Simon Tern som är stora namn som har kommit in. Och i Djurgården så
men det är väl en fruktansvärt dålig analys egentligen, om det är allt man går på.
Allt är det, men det är väl den lilla avgörande skillnaden. Det är ju sjukt jämnt bland topp 7 liksom.
Men det håller jag med om. Det håller jag med om. Jag tror att det är... Men...
Jag tycker... Ja.
Men just det att jag tycker... Det känns ju som alla som följer Allsvenskan har ju väl sett ändå hur bra Jonathan Ring var förut, hur bra Marcus Danielsson var förut, hur bra Kostic var. Det var ju toppspelare allihopa, tycker jag.
Jag tycker ändå många pratar om att det är bra värvningar, men sen när väl tabellen ska tippa så hamnar Djurgården sexa hos de flesta.
Ja,
och men det är ändå såhär,
alla är tillbaka till det här med att vi har tappat Mange, Kim och Tjeck brukar folk se upp bara för att vi tappar, trots att de rackar ner på dem nästan hela förra året.
Nej, men verkligen.
Glöm inte
de är inte pålästa. Det är en slö journalistik. De tittar inte på matcherna. Alltså de utgår från resultaten. Och jag tycker så här, förra året, även när man pratade om Djurgården, att jag vet inte vem som sa det, men det var någon på Expressen Aftonbladet så här, bara, men Djurgården, de skrällde ju lite förra året genom att komma trea. Det är ju liksom först deras bästa tabellplacering på 10 år. Ja, no shit, men vi hade, det laget vi hade igår, eller i fjol, är ett av de bästa vi haft på 2000-talet.
Jag kan tycka att jag tycker att det är mer förståeligt att vi hamnar liksom på, ja, i de tippningarna jag har sett, det är allt från 2 till 6 liksom. Det är så sjukt jämnt. Jag kan tycka att det är mer förståeligt det i år än att vi tippades typ så här 7-8 av många förra året när vi landade supernamn som liksom borde genererat att vi liksom tippades högt. För det går ju inte
lite. Och då hade man kuppen som argument. Att de misslyckades i kuppen och förlorade mot Degerfors, men det ser inte bra ut. Jag pratade med Jonas Olsson om det här, för att intervjuade honom till medlemstidningen. Då pratade vi just vad han såg på media, för han läser ju det mesta liksom. Han tycker också att det är... Nej, men han tycker verkligen också att det har verkligen spårat ur i hur dålig kunskap det är hos sportjournalisterna i Sverige. Och att det är, han var inne på att det är respektlöst mot supporterna som förtjänar verkligen en professionell nyhetsrapportering. Och jag kan typ hålla med. Det är som när man läser, det är så banalt, det är för enkla analyser. Jag tror inte att folk kollar ens på matcherna. Ja, det känns som att alla för samma analyser. Det är som en sekt.
Men har inte tippat alltid konstigt? Alltså...
Nej, men jag tycker inte det handlar bara om tippa. Jag tycker bara handlar om liksom resonemang, hur man analyserar och bara den här grejen, hur man, att Djurgården har tappat många poäng och allt vad det innebär. Och man glömmer helt bort att Djurgården i år har fått jobba med en stabil och mer homogen trupp än förra året, och att Öskan har fått ett år på sig och säkert lärt sig jättemycket från förra säsongen och sådana där saker som så här fundament i fotboll som totalt ignoreras.
Jag tror att det är bättre koll på vissa idag än när det liksom fortfarande, om vi går tillbaks 7-8 år, när det fortfarande var liksom Mats Olsson och Lasse Anrell och gänget som tippade och liksom var ändå liksom typ frontfigurer från Sportbladet och Expressen.
Lasse är alltid Bajen detta.
Ja. Ja. Nej, men alltså det var många. Jag tror ändå det är mer, journalister är mer synliga och så idag med Twitter och så vidare. Lättare att nå dem och lättare att liksom se vad de tycker och tänker och så vidare. Men jag tror nog den allmänna kunskapen var sämre för 10 år sedan än idag.
Mm. Ja, så kan det vara. Det kommer, har ju växt fram också genom att det är mer större intresse för allsvenskan. Så kommer det bli mer som engagerar sig, det snackas mera. Och då syns ju fler mera också. Så jag tror också att det generellt blir bättre. Men jag tycker fortfarande att det brister på ganska många delar. Men det är som det är, det kan vi inte göra så mycket åt. Men det jag tänkte på, kan man bänka Danielsson nu?
Ja,
alltså.
Nej, men så, om man bänkar Danielsson nu, alltså, han tog till och med ett bra gult kort igår. Han gjorde till och med det. Han gjorde ju inte ett fel. Han var ju bäst på plan.
Lite det vi...
Hur ska man då komma in i startelvan? Om du är bäst på plan, du avgör till och med matchen och du är, hur ska han då få spela?
Men Öskan har jobbat lite så här tidigare att när Walker var avstängd i fjol, Karlström kom in, gjorde en supermatch, ja men då får Karlström vara kvar. Och nu i år för säsongen, Walker var sjuk, Ulvestad kom in, han har inte fått spela annars. Då kom Ulvestad in, tog platsen och har fått vara kvar. Så att ja, om det inte sker nu så vet du fan om det sker. Men samtidigt,
men vem petar man då?
Ja, alltså om du påstår för mig att Jonas Olsson även, alltså det är liksom
men han kanske missar matchen i alla fall nästa.
Men det skiljer sig
på grund av skada.
Det skiljer sig otroligt alltså, lite mellan alla våra mittbackar, men hävdar du att Jonas Olsson är 4 rent spelmässigt, så är ju det liksom, det är ingen extrem åsikt, tycker inte jag.
Nej, men jag tror ju
han kommer inte.
Jag tror att är Jonas Olsson hel kommer han spela varje match, tror jag.
Det tror jag också.
Det tror jag. Han är den du inte petar. Han är dessutom kapten. Nej. Det är bara så. Och jag tror att Julie också, han är nummer 2. Jag tror att det är den ordningen. Och Gunnarsson spelar i varenda match oavsett. Han är på något ställe. Jag tror att Danielsson har lättare att komma till VM än till startelvan i Djurgården.
Ja, kanske det. Nej, men det blir klurigt att lösa det. Men vi har många matcher under våren. Jag hoppas att vi vågar rotera lite grann, för vi liksom, de har visat många, alltså det, vi klarar av att rotera där och hålla spelare fräscha liksom.
Men det är en annan sak. Vi måste ju förlänga med Gunnarsson också.
Jag tror det är svårt alltså, för jag tror inte han är så jävla nöjd med den här rollen som vi hyllar honom i, att han hoppar in och spelar lite hur som helst där.
Nej, och det är väl kanske lite en felaktig bild också så här, att
han är,
man har ju fått intrycket att exakt.
Han vill spela exakt. Start, ingen snack.
Ja. Och jag kommer ihåg när vi hade någon U21 match som vi körde med DTV. Kan det varit mot Assyriska var det? Han var ju så förbannad över att spela den matchen och var ju verkligen så här, jag ska spela i laget och det är helt rätt inställning. Det ska ju vara, han ska ju inte vara nöjd.
Nej.
Får han den här rollen, men då ska han sticka liksom. Det är så en fotbollsspelare fungerar. Han kan ju inte gå runt och gilla att vara backup liksom.
Men han har fått spela varenda tävlingsmatch i år.
Men han vet också att det krävs att någonting händer för att han ska få spela.
Ja. Men så nu ska inte jämföra oss med Malmö på något sätt, men de värver också bra spelare i tiden och de vet inte att de får spela det heller. Så det är så, är du ett bra lag som vi är nu, ett riktigt bra lag, då är det inte självklart att du ska spela även om du är en bra spelare. Det är lite grann så.
Så är det. Men det är nog svårt att få alla spelare, alltså det är nog svårt att få en spelare att bara köpa det och liksom Det...
Mm, men då tycker jag någonstans, när vi har tre ruggigt bra annars, alltså, börjar det bli så att vi inte kan förlänga någon, nu spelar det ingen roll, men liksom efter sommaren, då måste man ju ta ett beslut någonstans, liksom, att varför ska man spela honom då?
Ja, så nu när vi har Danielsson som vi har på ett längre kontrakt.
Det är det jag menar.
Så har vi inte samma press på oss att få Gunnarsson att bli kvar. Från Djurgårdens sida. Men det är ju så att om Gunnarsson inte blir kvar, så är det ju hans beslut, inte Djurgårdens beslut. För han kommer garanterat få möjligheten att stanna i Djurgården om han vill. Det är jag övertygad om.
Det tror jag också.
Annars då, Trelleborg-matchen, eller vad skulle du säga?
Vi fick in några frågor.
Ja, just det.
Kanske ska jag ta dem.
Ja, exakt. Men många frågor som är relaterade till som är relaterade till
frågorna.
Hur vill ni ställa upp mot Trelleborg? Mittlåset diskuterade vi precis. Jag tror att det blir Olsson och Une om de är friska.
Jag är tveksam om Olsson kommer till spel dock.
Det kan vara ganska enkelt. Men däremot är det ju intressant. Om Olsson inte kommer till spel, Une gör det, vem spelar bredvid honom?
Danielsson.
Det hoppas jag nästan. Men så att det vore kul att se de två ihop också, se hur de funkar.
Fan vad surt för Gunnarsson då, på tal om att han vill spela.
Ja.
Jo, den där, ja.
Det är fan surt för Danielsson om han ska gå tillbaka och vara nummer 4. Han är för bra för det liksom.
Fast det roliga med Danielsson, han kunde ju valt Bayern och var garanterad det.
Eller förmodligen spelat där, startat där.
Jag tror han hade kunnat välja ganska många då, men han valde ändå Djurgården. Och han visste ju att han var nummer 3 eller 4 när han gick in i det.
Ja.
Så att han har tagit ett medvetet val. Så det tycker jag är lite coolt ändå. Han är så pass bra och ändå väljer han ett lag där han verkligen inte garanterar att få spela överhuvudtaget.
Precis. Men det är bara en sista grej med Danielsson när de går vidare. Det roliga är ju att man har ju glömt bort att han avgjorde matchen. Ingen har ju diskuterat att han faktiskt avgjorde matchen.
Han gjorde ju 5 mål i Sundsvall. Han är ju bra på offensiva. Fasta och han har straffskytt till och med. Det är liksom överlag en bra fotbollsspelare på liksom allt så att säga.
Är det han och granen i VM?
Ja.
Så vi gick mot det hållet.
Ja. Exakt.
Alltid frid och frid.
De flesta frågorna handlar ju om Dennis Kostic.
Jag tycker inte jag ska spela.
Anton Karlsson säger, var inte han briljant defensivt?
Jo.
Briljant kanske är ett starkt ord, men ja, han är liksom jättebra defensivt.
Jag tycker också, men det var det jag var inne på förut. Det känns som vi hade vår kreativa högersida ganska länge nu, och att Kostic har fått kanske mer utpräglad defensiv roll. Och det är därför vi ser det som det ser ut, tror jag. Och jag tror att mot Trelleborg kanske vi behöver någon som är lite mer kreativ, och då tror jag det skulle funka bättre att plocka in Ring där.
En bra läge att liksom lyfta honom också.
Ja, det är, tycker det.
Absolut.
Nej, men in med ringen för fan.
Någon frågar om vi ska lyfta upp Kostic som striker istället. Jag tror att han skulle ju nog höra bättre hemma där kanske, men jag ser ingen anledning att peta på Tino och Krim i dagsläget.
Jag vill se Kian på inbytt i alla fall. Och minst 25 minuter. Om han är fit for fight och allt det där. Det är ju, ja, men anta ett exemplarisk situation då vi leder med 2-0 och det är 25 minuter kvar, då vill man ju se honom. Jag är superspänd. Jag vet inte alls vad det där är, om det är fågelfisk mitt emellan, men det är ju spännande, det måste man ju säga. Man vill ju se.
Jag får en fråga om hur vi tror att vi kommer hantera ett lågt liggande Trelleborg där vi ska stå för spelet. Det var vi inne på lite tidigare. Det finns väl kanske inte supermycket att säga där. Det är väl ungefär det. Känner vi oss nöjda?
Ja, det finns inte mycket att säga. Vi trummar vidare. Det känns ju jäkligt, jäkligt spännande det här. Allt som ska igång, det är fantastiskt. Ska vi försöka kolla igen lite andra matcher också.
Ja, alltså premiäromgången var ju lite... alla topplagen tog ju sina segrar liksom. Då är vi som mötte ett annat topplag där det kunde gå hur som helst såklart. Men Malmö vann, Gnaget vann, Bayern vann mot Sirius, Norrköping vann sin match, Häcken vann sin match. Jag tror att det kommer att vara ett ruggigt starkt topp 7 i år, där alla kommer att ta poäng av varandra. Och jag har svårt att se att Malmö ska springa ifrån faktiskt. Den är svår...
Nämnde du Bayern bland topp 7?
Nej, men de förväntas ju vinna mot Sirius hemma. Eller?
Jag vet inte. Jag vet inte helt. Jag tycker faktiskt
jag tycker
ganska intressant ut, måste jag säga.
Jag menar att det fick inga skrällar i omgång ett.
Nej,
i alla fall.
Nej, det var det inte.
Det var
skrällen var väl att Bayern bara fick två straffar med sig.
Ja. Absolut. Ja. Nej, men Jeppe Arvidsson är inte glad.
Men det jag hoppas på nu det är ju att alltså vi är i final i cupen. Vi har gått rent genom hela cupen. Vi spöade Gnaget. Vi spöade Östersund borta. Nu vill jag se 25 000 på söndag.
Ja, verkligen.
Nu vill jag se att Djurgården lägger extra växel och verkligen pushar så vi får den här publiktillstormningen och så att vi spelar.
Ska dessutom tacka av Källström också.
Ja, och så
bara det är ju värt fullsatt till
ja, och så ska vi göra en sån här supermatch för en gångs skull inför stor publik så vi får tillbaka lite folk också. För varje gång vi är 24 000 så torskar vi. Det är ju så.
Det finns någon statistik på det, tror jag, där att vi typ vunnit två matcher där, vet, över 20 000. Det var Malmö 2014 och
Men det är dags nu. Vi har brutit många dåliga trender. Det är dags för den här också.
Verkligen.
Vi får inte mer sportlig skjuts än så här.
Nej, det är det jag menar. Det kan inte bli bättre så här. Det enda vi inte haft i år, det är namnen vi hade förra året inför säsongen. Allting annat har varit bättre. Mycket bättre.
Ja. Verkligen. Nej, strålande.
Men vi lägger på här då. Så hörs vi igen efter Trelleborg, då vi förhoppningsvis ska diskutera en stabil, väl genomförd match. 3-0-seger. Exakt.
Ja, det är jättebra.
Danielsson, två mål. Ja. Men tack för oss. Hej på er.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.